Hej och välkomna till Ålandstidningens, ja vad ska vi kalla det här, EU-podd inför EU-parlamentsvalet den 9 juni. Med mig, jag heter Nina Smed, så jag är politisk redaktör här på Ålandstidningen och jag har med mig en av de åländska EU-kandidaterna här, Jesse Eckerman, välkommen.
Tack så mycket.
Och så har jag förstås med mig Daniel Dahlén, Ålandstidningens publisher här, som ja, jag kallar EU-expert här.
det var snällt kanske, eller vad du nu försöker, men det är ja, roligt att få vara med på ett hörn.
Mellan dig och mig så är du experten. Det är alltså val den 9 juni och nu tänkte vi att Jessie ska få berätta lite hur hon tänker och ser på det här med EU och parlamentsvalet. Men ska vi börja med Jessie, vem är du?
Ja, jag heter då Jesse Eckerman och jag är 45 år gammal, kommer från Eckerö ursprungligen, har bott i stan hela mitt vuxna liv. Ska jag berätta lite mer personligt eller vad vill ni veta?
Ja, berätta det du vill.
Ja, precis. Nej, men jag har ju en erfarenhet från politiken. Jag började som hobbypolitiker 2011 när jag blev invald i stadsfullmäktige och nu har jag suttit 2 år i lagtinget och för närvarande så har jag viceordförandeskapet i Mariehamns stadsfullmäktige. Och det som slår mig nu när man kandiderar också i EU-valet är att väldigt mycket av det som EU sysslar med så påverkar ju kommunerna. Så jag tycker att jag har en bra erfarenhet från det.
Mm. Vem ställer du upp för i det här valet?
Jag är ju en medlem av Ålands socialdemokrater och vi är en del av den stora nordiska socialdemokratiska rörelsen. Vi träffas flera gånger i året tillsammans med de andra nordiska länderna på konferenser och sånt. Och vi har goda kontakter både till Sverige och till Finland. Så jag skulle säga att jag är en del av en större helhet även om vi är ganska små här på Åland.
Det har ju varit diskussion om det här med att Åland behöver enas kring en kandidat. Men Socialdemokraterna har ju som tradition att också i EU-valet ställa upp en egen kandidat och inte gå in med den här SFP-listan. Hur ser du på det?
Det är nog för oss en ganska stor ideologisk fråga. Om man ser på rikspolitiken, om man får prata lite om den, fast vi nu ska diskutera EU, så jag tror att det är ganska få ålänningar som är nöjda med den sittande regeringens sparförslag och sånt som slår ut, ska vi säga, välfärden, man begränsar strejkrätten och så vidare. Och det kan ju inte vi riktigt ställa oss bakom. Och när Socialdemokraterna i Finland erbjöd oss en plats på deras EU-lista så känner vi oss såklart väldigt hedrade och det är klart att vi tackar ja till det.
Om du kommer in då i EU-parlamentet, ser du dig som Ålands eller Finlands representant?
Jag skulle säga att man är nog både och. För i mitt pass så står det ju att jag är en finsk medborgare. Men jag är också väldigt medveten om att Ålands särställning och våra små lokala problematik måste jag ju vara talespersonen för också i den stora helheten. Så att det är många bollar i luften och det är väldigt mycket man måste komma ihåg att kämpa för.
Mm. Får jag komma med en fråga?
Ja, absolut. Här. Varsågod.
Nej, men jag tänker, vad liksom SFP och på den listan så kommer man med en motprestation. Då, det heter det väl då, att man får en medarbetarplats och liknande. Hur har diskussionerna gått där med de finska socialdemokraterna och mellan er?
Jo, när vi fick den här möjligheten att ställa upp så var vår partiledning över till Helsingfors på ett möte. Och jag har själv varit över på flera möten tidigare och diskuterat den här frågan. Och hela partiet satsar ju på att få 3 platser i Europaparlamentet. Och det betyder också att det kommer att finnas 12 stycken möjligheter att få medarbetarplatser. Och det finns olika praktikantplatser och så. Och när valet är över så har det här ingenting att göra med hur bra det går för mig i valet. Mm. Utan att Åland har möjligheter att få liksom en egen plats. Det betyder ju också att vi måste, när valet är över så måste vi börja rekognisera vilka ålänningar som passar, om det är någon som är villig och så här. Mm. Men att de här diskussionerna så fortgår ju kontinuerligt, ska jag säga. Och vi ser ju det på ett sånt sätt att om man ser på opinionsmätningarna i EU-valet just nu så går det jättebra för Socialdemokraterna. Och kanske inte lika bra för Svenska Folkpartiet. Så vi tycker att vi vill vara med och bidra till att Åland ändå har en chans att få sin röst hörd oavsett hur det går för Svenska Folkpartiet. Men det är väl lite så också som jag tror att Hållbart initiativ också tänker mig att de stöder Maria och Hoisalle.
Är den liksom vigd för en ålänning? Ni har en plats också då?
Vi har en plats, ja. Ja.
Mm. Varför är EU viktigt för dig?
EU är viktigt för mig eftersom att det är mycket saker som man kanske inte tänker på. Jag brukar skoja med mina barn att de tror att det enda som EU gör att de har satt dit en sån här plastkork på läskflaskan som är jättejobbig när man ska dricka. Men det är ju så att EU har ju varit en ganska bra föregångare med tanke på åländsk lagstiftning och våra möjligheter att skapa en hållbar framtid. Att många EU-direktiv och många lagar och sånt som kommer därifrån så är ju sånt som verkligen tvingar Åland att ta steg framåt. Och jag tror att det här valet är ett väldigt viktigt ödesval. Man tänker att det finns många inom extremhögern som tar mycket plats ute i Europa. Det blir väldigt svårt för minoriteter om de får fotfäste. Och vi känner ju till efter, om man kan historien, hur det kan gå när de här krafterna börjar runga och ta över i ett samhälle. Så att vi ställer ju också upp för att vara en aktiv och en riktig motkraft till det här. Och det tycker jag, för mig är det väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Ja, du var redan inne på det där, varför det är viktigt för ålänningarna. Men om vi tittar på EU som helhet, den här kommande mandatperioden, vilka skulle du säga är de viktigaste frågorna?
Jag skulle säga just att försvara minoriteter, mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och faktiskt få fart på det här klimat- och miljöarbetet är super, super viktigt.
När du säger minoriteter, tänker du också på inom EU-rådande minoriteter eller är det främst invandrare och, eller vad ska jag säga, eller tänker du på språkliga minoriteter, katalaner till exempel?
Jag tänker på det att inom EU så är, ni känner säkert till det, att det är oftast de stora länderna som sätter agendan på vart EUs fördelningspolitik ska gå, och de har ju många platser och de har många, eller ska vi säga mycket större rättigheter och möjligheter att påverka sina egna landsintressen. Och om man ser till Finland så är vi ett ganska litet område i det stora hela. Och speciellt inom, vi tar skogsbruket som ett exempel, att EU har vissa regler på hur man ska använda sin skog. Och i Finland så finns ju nästan hela Europas skog. Att det, jag minns inte vilket land det var de pratade om, jag var på en diskussion igår, så sa de att de har tre skogar och alla skogar har ett eget namn. Och vi har ju det lite på ett annat sätt, så jag tycker också att det här lokala, när finska skogen är en viktig resurs för oss, så kan inte någon annan ute i Europa bestämma över hur vi ska göra för den, för det är ju till exempel vår egen viktigaste naturresurs vi har just nu, att vi har inte så mycket annat vi kan, vi har ingen olja, det skulle jag inte heller vilja att vi skulle använda, men ni förstår hur jag menar, att det är så att man måste ju, europeiska enheten är mycket bra, men det är också viktigt att man får fram de lokala förutsättningarna och att alla olika medlemsländer har faktiskt olika förutsättningar och olika resurser som man själv ska kunna bestämma över hur man vill nyttja.
Men gäller det också minoriteter då? För jag tänker att vi har en tysk minoritet i Belgien, vi har en ungersk minoritet i Slovakien, vi har en ungersk minoritet i Rumänien, vi kan fortsätta hur länge som helst. Mm. Alltså, Europa är ju väldigt, man tror att det är nationalstater, men det är ju inte. Hur resonerar du där?
Det är väl lite samma som man tänker på att ålänningar är ju ändå en svensk språkig minoritet i Finland, så att jag känner nog för alla på samma sätt, att det är nog viktigt att man inte blir åtsidosatt, för att alla människor har ju samma värde i den här unionen på ett sätt. Och det som jag tycker är särskilt viktigt, igår var jag på en diskussion tillsammans med kommunalförbundet i Finland på svenska, där vi diskuterade just, många var väldigt intresserade av hur det ska gå för Åland med alla våra små kommuner, med tanke på att EU-valet påverkar kommunerna på ett visst sätt, och då fick man förklara på bästa sätt att vad vi har för möjligheter och vad vi har för svårigheter här när det är på det här viset. Att vi har så många olika nivåer. Vi har kommuner, vi har kommunalförbund, vi har Ålands lagting, vi har Ålands landskapsregeringen, och sen har vi dessutom EU, och alla de här går inte alltid i synk, så det är väldigt mycket man måste hålla reda
och
på.
Och Finland, ja, har vi
exakt,
varit där emellan.
Ja, så exakt. Ja, välfärdsområdena till exempel inom socialpolitiken. Så Det är, det är verkligen viktigt att man...
Men vilka frågor, jag menar, nu talar du om att man ska få besluta på lokal nivå, men vilka frågor tycker du EU ska bestämma över liksom för alla länders del?
Det viktigaste tycker jag är att man kommer ihåg att EU från början är ju ett freds, ska vi säga, en fredssammanslutning för att vi inte ska ha krig i Europa. Och att det finns länder som inte har en till exempel lika fin välfärdsstat som vi har. Man har kanske inte samma möjligheter till den nordiska välfärdsmodellen och sånt. Och EU har ju, som jag sa tidigare, viktiga roller i att skapa förutsättningar för att jämna ut klyftorna också på ett sätt. Men det kan ju också bli en...
Ska det vara då via ekonomiska åtgärder eller hur menar du jämna ut klyftorna?
Men till exempel med vissa lagstiftningar och också med att fördela alla EU-medel på ett rättvisare sätt. För som jag sa tidigare att nu är det ju så att de större länderna får ju oftast styra och ställa och ger sina liksom resurser till sig själva. Och det är ju någonting som är en stor process som man måste göra under hela, men att det är ju viktigt också att alla har en möjlighet att påverka där i det liksom demokratiska inom Europa.
Om vi går ner på detaljnivå då, för ålänningarna, vilka frågor avgörs den kommande mandatperioden som är liksom specifikt för Åland viktiga saker? Nu, man kan nämna som exempel vårjakten, den är ju körd redan, men på den nivån.
Men sen har jag en sån liten tanke också att vårjakten kanske är viktig för några ålänningar, men jag vet inte om den är viktig för majoriteten av ålänningar. Jag tror att en fråga som alla ålänningar kan enas om är ju att det behöver tas kraftiga åtgärder för att till exempel rädda haven och rädda naturen och rädda miljön. För utan en ren miljö och utan till exempel en ren Östersjö och ett rent hav så har vi överhuvudtaget inga möjligheter att varken leva eller verka här på Åland.
Vi var inne redan på minoriteters möjligheter. Hur ser du på minoriteters möjlighet att vara representerade i EU? Till exempel en egen åländsk parlamentsplats har ju varit på tapeten länge.
Jo, och som jag har förstått det så har det ju inte riktigt varit... ska vi säga, aktualiserat på ett verkligt sätt ännu inom Finland. Det har varit olika diskussioner, det har varit olika påtryckningar och under en diskussion här tillsammans med Maria Ohisalo och Anton Nilsson så skulle jag ännu vilja förtydliga att ju flera partier i Finland och ju flera organisationer och sånt som faktiskt känner till att Åland vill ha en egen plats och att vi har flera möjligheter att antingen då få en egen plats, men har vi inte möjlighet att få en egen plats, för jag vet också att det finns inom Finland, inom olika partier så finns det många rörelser och många personer som tycker att varför ska en liten plätt med 30 000 personer ha en egen representation i Europaparlamentet, att man kanske hellre vill använda dem till sina egna länder och till sina egna större helheter. Så vi har ju antingen, om inte vi får en egen plats, så har vi ju också möjligheter att via våra större syster- och broderpartier i riket och också i Sverige möjligheter att påverka Ålands, eller föra Ålands talan. Och det är väl så vi har tänkt med vår kandidatur, att vi finns med i en större helhet tills den dagen vi eventuellt får en egen plats. Och försöker påverka på det viset.
Hur ser ni på det faktum då? Att jag menar, det här var ju uppe i riksdagen i oktober om jag inte missminner mig. Just om att Åland skulle utgöra en egen valkrets. Och det skulle då ge Åland möjligheter till en plats. Och Finland har ju fått utökat antal platser under ett antal gånger nu. Det är väl, vad har man nu? Är det 16 platser tror jag? Men jag ska inte säga säkert.
15 tror jag det.
15, ja. Ja. Ja.
Det är 14 tidigare.
Ja, så var det. Ja. Men i alla fall så, hur resonerar ni då? Där Socialdemokraterna röstar ju inte med den motionen som fanns. Liksom, för det var Löfström då, Mats Löfström som lyfte det i riksdagen. Och det var bara SFP som röstade för det. Och då har ni ett parti då som ni ställer er bakom men som inte inte kunde ställa sig bakom Åland i den här frågan. Hur resonerar man då?
Det är ju, jag tycker att det är ett kanske ett litet problem med det.
Mm.
Det är det att när man är del av stora olika partier och man tänker att det är det bara ett jättelitet parti i hela Finlands riksdag som tycker det här, så är ju det en bättre väg att göra på det viset som vi gör just nu. Och diskussionerna om en åländsk EU-plats får man ju driva under tiden. Och på samma sätt som jag hörde att HI och Maria Ohisalo också gör, att de diskuterar det här under tiden och försöker påverka. Och ju mer man diskuterar och pratar om det och så är det ju kanske chansen möjligt tills nästa val att man kanske tycker att Åland ska ha en egen plats. Men det är ju ett väldigt viktigt, ska vi säga, lobbyist och påverkansarbete som jag tycker att alla åländska partier som har någon slags koppling till sina liksom, partier i riksdagen ska göra och sköta. Att det kan ju inte vara upp till bara oss eller HI eller SFP att göra det här.
Mm.
Ja, det går ju att göra också på EU-nivå också. Vi ser till exempel Hållbart initiativ har ju jobbat väldigt mycket med de gröna på EU-nivå, och Ålands framtid har jobbat väldigt mycket med European Free Alliance.
Ja, precis. Så jag tycker att det är bra att alla åländska partier som tar det här ansvaret faktiskt också driver frågan också mellan valperioderna.
Mm. Mm. Det talas ju också om att EU känns så långt bort. Hur tycker du att man ska kunna göra EU mer människonära? Eller ska man kanske inte göra det heller?
Det finns ju i vårt valprogram så har vi många tankar om att eller många åtgärdsförslag som vi har, och jag vet att man har diskuterat det också inom EU, att det ska vara mer tillgängligt beslut, det ska vara mer tillgängligt och mer lätt för människor att ta reda på vad det är som fattas, vilka beslut som fattas. Och där har man ju också som Ålands kandidat eller Ålands representant i EU också en jättestor skyldighet att förankra det här, vad det är som sker och när det är någonting som på riktigt påverkar Åland. Men jag skulle nästan säga att de flesta saker som beslutas där så påverkar ju oss på ett eller annat sätt. Det är det att det kanske inte är de stora viktiga frågorna som kanske heller blir tidnings- och rubriker, utan det är sånt här som att gud vilken irriterande plastkork ni har nysat hit.
Plastkorken har tagit över det här, gurkornas böjning.
Ja, exakt.
Gurkorna som måste vara exakta.
Ja,
mot,
ja. Det är ju sånt som folk kommer ihåg och tycker att men gud vilket, liksom, vad är det här för löjligt? Mm. Att det här är ju inte någonting som är viktigt.
Men det går ju lätt papperssugrör.
Ja, men exakt. Men det går ju lätt att raljera över. Mm. Men tänk vilken stor miljöinsats det är. I ett bredare perspektiv, att vi får papperssugrör, att
även
vi faktiskt
om de blir slaskiga efter en stund.
Och det här plastdirektivet så är ju, tycker jag, ett jätteviktigt förslag, och jag tycker det är mycket, mycket viktigt att man på ett sånt här sätt försöker begränsa mikroplaster och plastskräp ute i havet. Ni kanske minns också att det var ett upprop mot plastkassar och folk sa att nej, men jag kastar aldrig någonsin min plastkassa i naturen. Men går vi ut här nu till exempel i Mariehamn och tittar på de här snöhögarna som fortfarande finns kvar under det här gruset, så visst ligger det plast, hur mycket plast som helst där. Mm. Så att det är nog en tudelad fråga. Och det är ju bättre att man använder sig av nedbrytbara material som går tillbaka i naturen än att det blir en massa skräp.
Men är det så att kanske EU-politiker generellt sett är för dåliga att förklara nyttan med en viss lagstiftning? Skulle du säga det?
Jag tror att säkert när man är där och pratar med folk i parlamentet, och vi har varit på olika studiebesök, och jag var för flera år sedan var jag en hel vecka och besökte en av finska socialdemokraternas meppar, och vi hade bra diskussioner om just varför det är viktigt liksom, och vad de höll på med just då. Det är ju 15 år sedan kanske. Mycket intressant. Så det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Men jag tror också att det är viktigt att man kommunicerar ut att även om några frågor kanske verkar helt kollriga, som just det här med gurkornas storlekar
och böjning,
och sånt, så är det ju oftast en större del av saker som man kanske inte märker av, men som ändå har en väldigt stor nytta i det stora hela. För jag tänker att vi bor ju på Åland. För oss så är det ju väldigt viktigt till exempel att det inte finns skräp i naturen och att vattnet är rent och att man kan simma och man kan verka här och man kan göra olika saker. Men det är ju inte så att Ålands hav slutar ju inte där Ålands gränser slutar. Så att allt det här är ju en del av en mycket, mycket större helhet. Och då är det ju bra om Europa tillsammans har riktlinjer och lagar och sånt som alla länder ska följa. Och man kanske inte ser en stor skillnad så här imorgon när man skapar en ny lagstiftning. Men på sikt så tror jag att det kommer att bli bra att det kommer just sådana här miljö- och nedskräpningsdirektiv och regler därifrån.
Men hur viktigt är det med nationella undantag då? För det Europa är väldigt stort och skiljer sig från både från öst till väst och nord till syd. Hur mycket fokus ska man lägga på att det ska finnas möjligheter för nationella undantag?
Ja, men det ska absolut finnas möjligheter för nationella undantag. Jag tänker vi lever ju på Åland och liksom alla andra öar så har vi ju väldigt begränsade möjligheter med tanke på hur vi ligger till, att vi är omringade av havet. Vi har inte kanske så stora möjligheter att påverkas hemskt mycket utom det som händer just inom våra gränser. Och jag tror inte att en person som är i Bryssel och knappt vet vad Åland är för någonting kan komma och detaljstyra i våra beslut vad vi fattar här. Men jag tycker också att på det sättet så är ju EU bra att ta fasta vid att åländska politiker och åländska beslutsfattare kan säga att men nu är det så att vi måste också forma oss efter det här EU-beslutet. Att nu är det grön omställning som gäller eller nu är det någonting annat som man kan bra kroka arm i de frågorna.
Men vad är det som ska avgöra då om man ska få nationella undantag? Är det laxfiske nu, torskfiske som är liksom ett problem här nu för Åland? För vi har stora feta torskar men det har intressen av Östersjön och vi har haft vår tax-free. Men liksom, är det liksom kulturella saker som ska avgöra att vi har alltid gjort så här? Det var ju det med vårjakten. Att vi har alltid gjort så här men då kan det vara så här, vi har alltid slagit våra kvinnor och vi vill fortsätta med det.
Exakt.
Liksom, var går gränsen för nationella undantag?
Just med fiske och naturvård och sånt. Så det är ju så att även om det råkar finnas gott om fiskar och fåglar och vad vi nu tar för exempel just här på våra närområden så är det väl enligt min mening så att artdöden är ju ändå global och man får väl kanske vara glad då att vi ändå har det så bra här. Att vi har fina torskar just nu. Men det är ju inte meningen. Eller det är ju kanske inte en garant för att beståndet är fint i resten av Östersjön och resten av Europa för det. Och man kan ju också läsa på mycket om hur artdöden har påverkat den biologiska mångfalden runt om i hela Europa. Med tanke på miljöförstöringen och sånt. Att jag är väldigt orolig för
så det, du tycker liksom att Åland behöver inte ha undantag i sådana frågor som till exempel torskfiske då, för att vi råkar ha just här.
Nej, jag tänker att jag tycker nog ändå att för min del så är det nog viktigast att man kanske kan backa och vänta en liten stund tills det reder upp sig, för att det försvinner en art så har det ju en väldigt stor påverkan på hela ekosystemet. Och man kan ta andra exempel att tycker man att man ska få, vi säger människor nu, det här har ju inte kanske så mycket med Europa att göra, men att ska man skjuta bort alla elefanter och ska man bara ha olika djur sen i framtiden på zon för att folk ska kunna titta på dem, att så här hade vi det förr i tiden, att då gick det runt olika. Alltså det är ju en mycket större fråga än bara att om åländska människor ska kunna fiska just nu. Och vi har ju ett sånt track record också att när vi har försökt påtala att vi har det bra här så har vi ju oftast fått nej, med tanke på att man tänker på liksom helheten och det hela beståndet.
Jag tycker det där är en intressant diskussion, för att den är ju svår
ja,
på många sätt. För att jag tänker i många fall så kan man ju även från ett värdemässigt grund så kan du ju liksom omfatta att det här är bra för Europa, men du skulle veta också att det är det kan till och med vara direkt förödande för vad heter det, en ort som Åland till exempel. Mm. Till exempel. Har du, liksom, hur ställer du dig, har du resonerat kring att du kan hamna i ett sånt dilemma?
Ja, men absolut. Alla dagar har jag tänkt när jag ställer upp i det här valet. För jag var också på en tidigare diskussion här under veckan när man pratade om hur man ska ha energiförsörjning. Och då var de ju väldigt intresserade av den åländska vindkraften förstås, att hur det går med den. Och vilka ska Europa då stödja kärnkraftverk, eller vilken form av energi ska man stödja? Och jag fick mig en liten tankeställare då också när det var politiker från riket som tyckte att, jag menar, att man kan ju sätta flytande kärnkraftverk ute i havet, och jag bara, nja, vet inte om vi vill ha det här utanför kusten, eller hur? Alltså det,
ja.
Och de bodde ju såklart då uppe någonstans i Finland i mitten, och vad skulle det göra med några kärnkraftverk vid Ålands kust eller så här? Ja, så att man får nog vara lite på sin vakt hela tiden. Och på den frågan så svarar jag att jag tycker att det är väldigt viktigt att olika regioner som har olika förutsättningar ska få stöd för den gröna omställning och den energikälla som passar bäst på det stället. Att på Åland så har vi ju väldigt mycket soltimmar. Så att bara stödja kärnkraftverk till exempel och rikta dem till Åland, så kanske man hellre skulle rikta stöden för solpanelsanläggningar och andra saker som är gröna. Som
man anpassar, ja, anpassar lite.
Yes.
Men vi måste komma in lite här på pengar också. Mm. EUs ekonomi. Nu bidrar ju alla medlemsländer med en viss summa baserat på är det BNP? Hur rikt landet är då. Men hur ser du på det? Är det en rättvis fördelning, tycker du?
Det är ju så att de flesta mindre länder blir ju att betala mera än vad de egentligen får tillbaka. Det är så jag ser på det.
Och Finland är ju duktig på att betala.
Jätteduktiga. Mm.
Och hela Norden, tänkte jag säga.
Ja, precis. Men det är väl för att vi är en sån del av Europa som har ett ganska bra välfungerande välfärdssystem. Vi har också väldigt strikta regler för arbetstagare. Vi är ju ändå en, ska vi säga, föregångare inom Europa på hur man kan sköta ett samhälle på ett bra sätt just för medborgarnas del.
Men är det bra då att vi betalar mer fast vi inte har lika mycket makt med antal parlamentsledamöter, om vi säger så?
Den där frågan är jättesvår att svara på, om det är bra eller dåligt. För ska vi börja betala mindre så blir det ju också, jag kan tänka mig att vi kanske inte heller får lika mycket tillbaka. Men problemet just för Finland och Åland, eller särskilt för Åland, är att när vi är så få, och vi är ju också förstås med och betalar på det här, men vi har inte riktigt, ska vi säga, strukturen och organisationen för att kunna dra nytta av det bra som EU egentligen erbjuder. Att ska man söka olika stöd från olika fonder och sånt, så är det ofta väldigt viktigt att man har olika samarbetspartners som är andra organisationer, större organisationer, och vi har ju ett sånt läge när vi ligger ute mitt i havet att kanske vi skulle kunna söka samarbetsmöjligheter med kanske Gotland eller Öland eller någon annan mindre ort som har samma, ska vi säga, läge som vi har och kanske samma utmaningar. Och ja, det här kan man säkert prata om hur länge som helst.
Ja, men EU förknippas ju med bidragspolitik också. Och då kanske man glömmer att Finland och Åland betalar in en hel del till EU. Och sen får vi tillbaka det till bidrag. Och jag tror att det är fyra stora fonder som EU har. Det talas ju ofta om att jordbrukarna får mycket bidrag här på Åland. Men är det ett fungerande system att EU finansierar, vad ska man säga, olika branscher med bidrag?
Det är klart att jordbruket behöver stöd och också sociala förutsättningar. Jag var här på Emmaus i veckan också på en diskussion, och då pratade man just om att Emmaus hade en väldigt fin idé om att pengar från den här europeiska socialfonden också skulle och från nu ska jag se vad det heter. Det fick jag helt hjärnsläpp. Men
den, ja, den regionala utvecklingsfonden, eller?
Ja, om just med skräpdirektiv och så här. Mm. Att varje skräp är egentligen en resurs och med att man kunde använda de här pengarna för att till exempel göra så som MOS gör då, att man anställer människor som tar hand om det som man kallar för avfall och gör det till resurser. Och det finns många sådana goda idéer på hur man ska kunna använda av de här medlemmarna på Åland till exempel för att skapa arbetsplatser för människor som kanske inte kan vara i arbetslivet och kanske inte jobba fulla dagar och sånt. Det var jättefint och en bra idé tycker jag.
Mm. Mm. Så att det finns behov av att fortsätta den här bidragspolitiken.
Absolut, yes.
Ja,
får jag ställa en sista fråga?
Ja, du
får. Jag tänkte mer på den personliga planen. Du ställer upp.
Ja.
Du kan bli invald.
Ja.
Det betyder flytt.
Japp.
Det är du redo på.
Ja, absolut. Mm.
Du är det. Ja,
men man ger sig väl inte in i saker sådär halvdant. Eller?
Nej, jag tänkte ju säga vad det är för fråga.
Nej, alltså, vet ni varför jag frågar?
Ja.
För att det finns väldigt många EU, eller MEPPar då,
ja,
medlemmar av Europeiska parlamentet som flyger hem kontinuerligt,
ja,
och liksom bor inte nere i Bryssel, utan de pratar sedan miljöpolitik och sen sätter de sig på flyg, ja, flera gånger per dag.
Nej, men jag har faktiskt ärligt dåligt samvete varje gång jag blir tvingad att flyga i jobbet, så att det är nog ingenting jag kommer att göra. Jag har också försökt, jag har en utflugen son här nu och en som är 15, och jag har diskuterat med honom att ja, du behöver nog inte komma med till Bryssel.
Kanske vill.
Ja, kanske vill.
Jag tror inte han är så sugen, men
ja.
Men att det är såklart att går man in i ett val så går man ju in all in, och jag tror att även om jag inte kommer in så kommer jag ändå att ha ett gott samarbete och försöka påverka på. Jag har varit på finska socialdemokraternas valkickoff, och det är ju av 20 stycken så var det åtminstone 5 som pratade helt flytande svenska, så att vi har diskuterat Ålands frågor redan, och jag kommer att fortsätta hålla kontakten med dem som blir invalda och helt enkelt driva våra frågor ändå, så att de blir inte av med mig.
Tusen tack Jesse Eckerman för att du medverkar i Ålandstidningens EU-valpodd här.
Tack, det var trevligt att vara här.
Jag heter Nina Smed, så är politisk redaktör, och med oss hade vi också Daniel Dahlén, publisher. Tusen tack, och kom ihåg att gå och rösta 9 juni, är det val.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.